Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med
Jens.
Och i dagens avsnitt ska vi prata om lite film och lite serier. Det kommer ni märka alldeles strax. Men innan vi drar igång för dagen så vill jag fråga min kära bror och kollega här. Vad har du tänkt på sistone? Eller har du märkt någonting kul? Några nyheter? Något som dykt upp?
Det är nog inga nyheter så jag tänker på. Men jag har sett en trailer och en teaser som jag tyckte var intressanta. Dels att teasern var bra för att det just var bara en teaser. Och trailern såg ut som en intressant film, men det var för mycket i trailern.
Låt mig gissa teasern. Är det Beetlejuice?
Beetlejuice. Jag tyckte det var en bra trailer. Den hade känslan av Beetlejuice.
Det hade den. Och den sa inte för mycket. Nej. Tycker jag bra.
Jag hoppas att de inte gör för mycket med det heller.
Nej, lite så.
Och sen trailern var den här baserad på tv-spel, tror jag, Borderlands.
Ja, just det.
Som har en jävligt cool cast. Jag bara tyckte trailern liksom, känns som jag har nästan sett filmen. Typ. Men det såg ändå intressant ut. Och rolig liksom.
Jag ser fram emot den, men det är en dålig trailer.
Ja.
Sett till att, alltså, sen vet man ju aldrig. För att man kan inte avgöra den liksom, för att man har sett filmen. Men den känns som att den berättar alldeles för mycket.
Mm.
Och det är sånt hatar jag. Det är bättre att hålla det alltså, kort och sådär. För det känns som att de berättar den. Dessutom flera gånger om i trailern. Alldeles för lång trailer och alldeles för mycket man får se. Men fortfarande vill man ju se den.
Ja. Kändes som någon form av så här Suicide Squad möter Mad Max typ.
Mm, det är en ganska bra beskrivning skulle jag vilja säga. Det är ju notoriskt skämtsamt spel. Alltså, som är väldigt
det är typ det jag vet om.
Ja, alltså det är ett väldigt märkligt spel. Och jävligt roligt, det är sjukt rolig humor. Och det ska bli kul att se hur de lyckas få över det till till själva liksom, filmen i sig, för det är nog svårt att göra. Sen är det ju en regissör som jag inte du är kanske jättestort fan av. Men han, vad heter han? Som är med i
Eli Roth, just
Quentin Tarantinos Inglourious.
Jag tycker att han kan vara, eller han är rätt bra regissör. Det är bara att jag inte gillat filmen han har gjort.
Nej,
det är inte min genre.
Nej, och han är ju en skräcksplatter kille egentligen typ. Och jag har ju inte heller min kopp te alls.
Nej, men han gör ju det bra. Alltså, han gör ju inte de filmer.
Ja, det gör han.
Han gör dem så som sådana filmer ska vara.
Ja, det gör han. Och kanske till och med bättre än vad de ska vara, om man ska vara sån. Hans produktioner känns ju inte B. Nej. Även om han inspirerar av mycket B-filmer så känns hans produktioner bättre på något sätt. Ja. Så att han ska väl ändå ha det. Men vi får se hur han lyckas hantera Borderlands. Mm. För att jag förstår, han har ju också mycket humor och sånt i sina filmer. Mm. Men här är det ju, alltså det är klart att det splatter också, men det är en annan grej här, så vi får se. Men två trailers, och Beetlejuice ser man också framåt, såklart. Absolut. Jag reflekterade, en sak som jag har stört mig på under veckan som varit, och det har ju, det som har ju sett trailer nu på den här nya Godzilla Kong-filmen.
Just det.
Godzilla X Kong, vad det nu heter.
Mm.
Gods, eller vad fan, jag kan inte ihåg vad den heter. Den heter nog bara Godzilla X Kong, kanske.
Ja, men det är inte så här New World eller New World.
Ja, men det är något sånt kanske. Och där är då att en del så tycker jag att det är en sån trailer man ser kanske lite för mycket i.
Ja, och för många trailers.
Ja, och för många trailers. Det är en sak, men skit i det. Och jag vet inte om man ska kalla det för guilty pleasure movies, men jag tycker ändå att de är rätt liksom, bra, de här filmerna. Alltså, tvåan suger. Men resten är ändå så här, de är helt okej. Jag tycker ändå att man, det är lite på samma sätt som jag också tycker att Transformers-trilogin är rätt bra. Fast de är inte bra, framförallt inte tvåan. Första tycker jag är bra. Tvåan tycker jag suger, trean är okej. Sen kommer de andra att räkna inte ens med. Ja. Men det blir lite så här guilty pleasure på något sätt.
Ja.
Och där tycker jag, så har jag sett då att den har fått ganska hög audience score. Alltså så, och kritikerna hatar den. Den får årets sämsta film, här stod det på GP idag. Och då blir jag förbannad. För att det är så jävla pretto att säga att den är dålig. Bara för att det är vad det är. Liksom,
ja, man undrar ju vad ibland när det kommer till recensioner som vad deras liksom vad deras liksom utgångspunkt kanske är. För att som man talar om Godzilla-filmerna så är det ju en viss, så det är ju ett visst typ av genre, den här monster-genren liksom, som man ska liksom ändå leva sig till och ha med. Så att det är inte så att man försöker göra någon pretentiös Oscar-film. Det är ju inte det som är poängen. Nej. Och det är ju inte heller poängen att det ska vara världens djupaste berättelse heller. Att det är en motfilm. Så att, jag vet inte, ibland kanske man behöver, om man är recensent, man behöver gå in med rätt mindset, tänker
jag. Ja, men det är återigen det där, för att jag vet inte alls hur man recenserar egentligen. Det är en sån här sak som jag gärna vill träffa någon recensent eller ett par stycken för att faktiskt prata om hur mycket utgår de från sig själva och vad de uppskattar för film och hur mycket försöker hålla sig inom citationstecken då, objektiva att se. För det är olika saker. Vi pratar ju väldigt mycket när vi pratar film om känslor för film som man får. Och att man blir underhållen och har kul under tiden, för det är viktigt. Att se en pretentiös film där man känner att kan inte bara vara klart nu, eller att man bara går ut och sitter och mår dåligt hela tiden, det är för mig inte en bra film. Det är nödvändigtvis, ska jag säga. Ja. Det finns filmer som är sådana som också är bra, men det är liksom lite grann vad man lägger in i det. Och därför tycker jag att när man då säger att det här är årets sämsta film och ger den etta, då blir jag skeptisk. Ett av fem, ska jag säga. Fyra som de har i GP.
Ja, alltså jag tror väl, om jag skulle gissa så tänker jag nog att de flesta recensenter går väl väldigt mycket subjektivt utifrån deras tycke och tanke. Och så försöker de vara lite objektiva genom att kanske så här ställa vissa filmer liksom mot sin genre. Liksom man får ju jämföra dem lite genremässigt. Men sen, någonting jag kan tycka att de kanske skulle göra mer, som inte heller är nödvändigt att alla kan, men det är att man kan också vara mer teknisk i sin recension och faktiskt fundera på liksom, om det då är en bra film, varför det är en bra film. Alltså, är skapandet bra? Är plotten bra?
Ja, nej, men jag håller med. Jag tycker att det saknas ofta det. Jag skulle säga att vi är mycket bättre, men vi brukar ändå prata om både, alltså både själva liksom hur skådespelarna är, hur regin är, produktionsvärdet på den, hur effekterna är, hur fotot är, alltså alla de här bitarna du kan vara med, och om den följer ett tydligt narrativ till exempel, om den har ett bra tempo. Alltså vi har ju ganska många olika aspekter vi brukar prata om när vi pratar film. Nu kanske recensenten inte har så många tecken på sig att skriva, men jag tycker ändå att man kan få med en del där man kanske kan grotta ner sig lite. Men återigen så har det väl lite med bara dess egen intresse.
Ja.
Men återigen, som jag pratade om en annan gång, det är då jag kan störa mig på sånt som Wanda Bendjelloul till exempel, som vanligtvis brukar såga alla sådana här superhjältefilmer, och så ger de typ Aquaman 2 en 3. Så här, typ, men varför? Det är den sämsta filmen som gjorts. Alltså det är för mig så märkligt. Det är som att hon har fått kritik för att hon är så. Okay. Och så ska hon så här, den var lite check och man bara, nej, den är dålig som film. Inte bara superhjältegrej, den är dålig som film, punkt. Så att, en uppmaning till alla filmrecensenter där ute, sluta vara så jävla skitnödiga. Gör ett jobb ordentligt. Annars, och sen tips till då, om det är GP som skulle lyssna på detta, eller Aftonbladet, eller Movie Sign, eller vad som helst som lyssnar på detta och vill ha skribenter, så är det bara att höra av sig till oss. Vi skriver jättegärna analyser och recensioner av film. Så ni kan ta kontakt med oss på filmforallacontact, alltså på engelska, filmforallacontact@gmail.com. Ja, men vi stannar där, tänker jag. Nu gnäller vi sönder hela avsnittet. Så hoppar vi in på första filmen vi pratar om idag.
Yes.
Ja, på första filmen. Vi har två filmer och en serie vi ska prata om. Och den första filmen, vi går i bokstavsordning kan jag säga, är ju en film som jag vet att vi såg fram emot hyfsat. Men som vi också blev lite konfunderade över när vi såg till den andra trailern, tror jag. För det är ju då Henry Cavill. Och den här, filmen heter ju då Argyle. Och kort och gott så är ju plotten att det är en kvinnlig romanförfattare, kan man säga. Så här, som skriver då spionromaner om en karaktär som heter Argyle, och det är ju som Henry Cavill i den. Och så blir hon då jagad av ett gäng för att de vill ha tag på henne, för att hon verkar kunna förutse
Ja, det hon skriver är liksom kopplat till saker som hänt och typ
som
vad
händer.
Som kan hända.
Ja, typ så. Det som hänt och vad som händer. Alltså, ja. Så här, den senaste boken hon har skrivit är precis där. Hon liksom förutsett det som precis har hänt.
Exakt.
Så här, alltså därför de är ute efter. Och då får man lägga in det här. För det första så är Henry Cavill inte med särskilt mycket överhuvudtaget. Nej. Så det är inte en Henry Cavill-film.
Nej.
Utan det är ju mycket mer... Det är mycket mer hon som spelas av Bryce Dallas Howard, Ron Howards dotter. Och så är det ju även då en av mina favoriter som jag alltid glömmer namnet
Sam Rockwell.
Sam Rockwell. Det är väl de två som har de stora rollerna, ja, kan man säga. Ja. Också regisserad av Kingsman.
Matthew Vaughn.
Ja, precis, Matthew Vaughn som har gjort Kingsman
och Kick-Ass.
Och Kick-Ass. Och det är en bra, jag gillar han som regissör vanligtvis och sådär. Men ja, om vi börjar, vad sa du, vad tänkte du när du såg filmen?
Alltså det jag var mest intresserad av efter att ha sett trailern var så här, vilket spår den skulle gå. Alltså, kommer det vara så att de faktiskt förutspår saker? Finns den här Argyle, finns han inte? Eller skapar hon honom? Så det var det jag var intresserad av att veta vad det skulle vara. Och sen så tycker jag att det blir spoilers, det är svårt att inte spoilers såklart. Men sen då där att de bara, hon egentligen var agenten och får liksom sitt minne borttaget, eller förlorar minnet. Och då att det hon skriver är liksom hennes undermedvetna från hennes tidigare uppdrag liksom. Det tyckte jag ändå var liksom intressant i sig.
Jag blev glad att de ändå vände det så, eller att det var så, för att när man först var så var det typ som att, men vad fan det är, så att hon skulle kunna förutse detta, det är jättemärkligt, så att de sen ändå gjorde det som att det finns en logisk förklaring
till
varför de kan detta, var bra.
Och sen så var det lite så här, alltså egentligen, att ens ha med liksom Henry Cavill och John Cena som liksom de här fiktionella rollerna, vet inte riktigt om det ens var en poäng. Alltså mer än att man bara ska vet att publiken inte ska veta vad som är vad. Det är typ det. Sen så är det ju lite, det jag tyckte var lite tråkigt med den var att det blev liksom, för det är ju då en twist. Men det är liksom typ två twistar till i den, och jag tyckte liksom att det blev för mycket så här typ att nu ska vi överraska igen och nu ska vi överraska igen. Jag tyckte inte att det behövdes för plotten liksom. Det kändes som att det var bara där för att vara där typ. Jag vet inte om det här är baserat på någonting.
Ja, jag tror
för det känns väldigt så här comic.
Ja, jag tror att det är en serietidning. Precis, det känns precis som allt Matthew Vaughn gör typ. Ja.
Det känns verkligen som den typen av vändningar. När de försöker liksom, vill liksom läsa, jag ska inte vara beredd typ.
Nej, precis.
Och det är alltså, ja, jag tyckte att det var sådär. Jag tyckte väl att första akten var den mest intressanta egentligen. Mm. Sen tycker jag att Sam Rockwell är ju typ det som gör filmen för mig. Jag tyckte att han var roligast och bäst i filmen.
Som vanligt när Sam Rockwell är med, jag tycker han är så jävla bra.
Men ja, sen är det lite Matthew Vaughn, jag tycker han är bra regissör. Det är bara att hans stil för mig är så här hit or miss ibland. Och jag var lite så här, jag vet inte riktigt vart jag ska sätta filmen i liksom genre liksom, inte bara det här heller. Och sen att jag tycker, för att han gillar ju, han använder ju effekter på ett väldigt speciellt sätt.
Ja,
och jag tycker i Argyle så kändes det väldigt fake. Och jag vet inte om det var för att de inte hade tid och inte kunde göra det liksom mer, eller om det var ett val han gjorde. Och när det inte är så säkert för mig så blir jag så här, du vet inte riktigt om det bara är att man, ja, är det visuellt eller att man har klantat sig? Eller?
Nej, men jag håller med dig. Jag tycker att det finns ju, det är ju en scen där när de håller på och skjuter massa i slutet. Och det är en massa färg alltså, som är. När de håller på och skjuter massa så är det ju en massa sådana, jag kommer inte ihåg om det är rök eller vad fan det nu är som kommer.
Ja.
Och det är ganska likt Kingsman. När huvuden exploderar så gör man ju liksom inte blod utan man gör det på ett annat sätt. Det är inte riktigt samma sak, men det är väldigt påminnande om Kingsman. Alltså det är väldigt Matthew Vaughn-grepp. Han använder just det här att få färg. Och han har ju ett väldigt speciellt sätt. Och jag vet inte, jag tror att det är hans sätt att göra. Han vill göra det, men det känns ooriginellt. Och det gör hela filmen så att ooriginell. Det känns väldigt det... mycket väldigt van, men inte någonting nytt och kul liksom.
Ja, och det känns lite, ja, men det känns lite som att det är så här ett hopkok av Matthew Vaughns typ vad han gillar att göra typ, egentligen.
Ja, precis så. Och att det är inte för mycket, för det är ju samma sak både i Kingsman, kanske inte riktigt, jo men även i Kicka ska jag säga att det är som i Kingsman, så är det också att det finns lite twists, alltså det finns de här, men där är det på en lagom nivå. Här är det lite för mycket sånt och flera stycken som kommer. Och...
sen är det lite så här, jag har lite svårt för det, det vet jag till exempel den här scenen i första Kingsman han gör in i kyrkan. När Colin Firths karaktär där, Ratcliffe och allt det där. Där är det ju liksom gjort för att vara en tagning, men det är ju inte en tagning, det är ju fejkad. Och det gör han rätt ofta, att han gör sådana fake oneers. Och jag tyckte just i Aga tyckte att det var så himla tydligt att det var fake. Jag såg alla övergångarna så himla väl, och det, för mig tar, det tar mig lite ur det. Och då är jag så här, varför ens ha en oneer om det ändå är så tydligt? Då kan man lika väl köra klipp istället.
Ja, men jag håller med dig. För där ska jag också säga att den som är i Kingsman, Colin Firth slåss i kyrkan, den är ju briljant. Det är en sjukt snygg scen.
Ja, det, är
det är det inte här.
Nej.
Här är man inte alls på samma liksom, helspänn eller känner, utan det är ganska tydligt att det inte är det, så jag håller med.
Sen tycker jag ju att också så här, sista twisten på filmen är ju också att den typ på något sätt är kopplad till Kingsman. Såg du postscenen?
Ja, jag såg postscenen och så blev jag så här, är det verkligen det eller inte? Eller är det bara en easter egg liksom? För att jag, det fattar jag inte. Så antingen är det easter egg eller så är den kopplad, det vet jag inte. Jag hoppas väl alltid väl att det inte är kopplad.
Ja, men det måste ju vara kopplad, för att han är ju där och ser du Kingsman-loggan och allting sånt där och de pratar.
Ja, så är det säkert.
Så på, men... på något sätt är det kopplat. Alltså, visst, jag kan tänka, alltså rent så här genremässigt så funkar det ju, för båda är liksom genremässigt lika. Men jag, samtidigt så här, jag kan inte heller se varför det skulle vara en del av det. Sen är väl Kingsman också en serietidning, är inte det den
kraften? Ja, ja.
Och det kan ju vara så att de är kopplade.
Så kan det ju, så kan det vara. Nej, det vet inte jag heller. Nej, men jag håller med. Jag blev också lite så här, bara, undrar om ska jag koppla ihop detta.
Var det just att det kom från ingenstans?
Nej, men för det är ju lite just i Kingsman-filmerna så har man ju byggt upp den värld med att du har ju Kingsman i England och sen har du de här whisky-snubbarna i USA som är de två olika. Och jag plötsligt, och det här är ju de här andra, det är ju vanligt CIA och de här Directorate och allmänhet som är the bad guys typ. Och då ska de liksom lyfta in dem också i den här, och det kan man väl absolut göra, men det känns som att det blir väldigt mycket, det blir väldigt mycket
liksom. Men också att om det är samma universum så här, vi har ju redan sett Samuel Jackson i Kingsman.
Ja,
och så är han med i Orga, det blir så här också av varför
liksom. Nej, men det är lite märkligt, det är därför jag tänker mig att det ändå kanske inte är så, men det, jag vet inte.
Sen tycker jag också, det, jag fattar inte, alltså, det känns också som att man vill bara göra en twist för att göra en twist, och det är också i slutet där med när man får se att Henry Cavill dyker upp där i den här
pressgrejen
och han sitter där liksom, och man bara, ah, okej, men det finns någon som ser ut så då, och han verkar ju fatta, han verkar veta vad det är.
Ja, han fattar, och det är också den här biten när man ser den här Kingsman-pubben när man är inne där på den, där är det ju också den som hämtar vapnet som man får, det är en ung, det är 20 år tidigare, det är ju Argyle, det är en ung
det är så konstigt
som gör det, så då finns ju Argyle på riktigt,
fast att hon är Argyle.
Ja, fast hon är ju, för det är hennes minnen som man utgår ifrån, men då finns, och det kan ju vara så att hon har ju, vet ju om och känner kanske Argyle och har satt honom i fysisk form som sitt alter ego, så kan det ju vara, är du med?
Ja.
När hon skrivit så att han finns på riktigt och allt sådär.
Men hon, alltså hennes namn är ju, alltså, han heter ju Argyle för att det är likt hennes namn i boken.
Ja,
det är hon skriver liksom.
Ja, men det är ändå inte, alltså det är ju nära så, men det är ändå, alltså det är det här som är grejen, att det blir en twist som är, igen, det blir sån meta som fan liksom. Ja. För då ser man att okej, det har funnits en Argyle på riktigt som hon kanske också då har inspirerats av. Och känner kanske honom från början, och de har ju gjort saker och hon har liksom satt sitt alter ego har blivit hans fysiska form. Och så tar han emot detta. Men så dyker han ju då upp på den här presskonferensen i slutet och säger typ att du kanske inte frågar till mig. Eller något sånt där, och så bara slutar det. Så den är ju väldigt meta. Och saken, det här är ju, alltså när man gör så twist på det sättet, eller det blir som en cliffhanger, då vill man ju att publiken säger att men då vill man väl längta mig efter nästa film.
Mm.
Och det kan jag inte säga att jag gör.
Nej, inte
jag. För mig är det så att nej, det här behöver inte jag se mer om egentligen. Samtidigt så är det ju återigen, man är ju filmintresserad, så skulle det komma en tvåa så kommer man ju se den. Men det är ju verkligen inte som jag
Jag kommer sitta och vänta på
det. Nej, det är inte så att jag bara, oh, jag hoppas den kommer snart. Så kunde jag känna med Kingsman, till exempel. Att fan, jag vill se en till. Men det kände jag inte här.
Ja, sen tror jag också i allmänhet med Matthew Vaughn varit så här att de senaste åren så är det så här, varje gång jag sett en hans film så blir jag så här, jag ser inte fram emot hans nästa. De jag tycker att han har gjort bäst i typ första Kingsman. Så jag tycker att han gör X-Men bra, First Class, det är en bra film, men jag tycker samtidigt att det är så konstigt hur de gör den. Hur de valde att göra den, men det är ändå en bra film. Och sen tycker jag att han gjorde den här The Kingsman, eller vad det var. Tyckte jag var bra också. Så jag tycker att det mesta han har gjort för mig faller lite platt.
Mm. Ja, nu ska det ju, jag tror nästa projekt är väl det nya Kickass. Tror jag hört.
Ja, jag tycker jag hör hela tiden att det är deras nya Kingsman-universumfilmer och det är Kickass, så jag hör lite allt möjligt.
Ja, jag med. Men jag tror att det senaste jag har hört är att det som är närmast till hand är en ny Kickass då, som ska göras. Och det får vi se hur det blir. Det är också kul för där har du ändå alltså i Kickass så har du ju Aaron Taylor Johnson som nu är vuxen. Alltså han var ju typ en pojk då när han spelade in det första liksom i princip.
Ja.
Nu är han ju vuxen och kanske nästa Bond.
Precis.
Så att man får väl se.
Ja.
Ja, nej, men om vi ska sätta ett betyg på den här, vad säger du då? Den 1-10.
Så där får jag 5. Den är väldigt med.
Ja, jag var inne på det också, men så är det så här, för en 5 tycker jag nästan är lite för snällt så här, för jag, då är 5 tycker jag ändå är en film som man absolut så här, kan se eller på något sätt eller så här. Och jag tänker att det här är ingen film man måste se eller så, som jag ger den här 4 istället. Tänker jag säger säkert så att där har ni den, det är inga strålande recensioner direkt kan man säga.
Nej.
Bra, då hoppar vi vidare till nästa. Och det här är ytterligare en John Cena-film. Inte för att John Cena är med så mycket
Nej, han är ju med ännu mindre än vad Henry.
Ja, att han är inte med så mycket i Argyle. Däremot så är han med rätt mycket i den här då, istället. Och det här är ju en film som framförallt är John Cena och även Zac Efron då. Och det är ju Ricky Stanicki. Som är en komedi kan man säga, en slags förväxlingskomedi, men det är ju då Zac Efron och hans 2 kompisar sen de var små när de höll på och av misstag till viss del då brände upp ett hus så ville de ha någon att skylla på, så att de lyckades lösa det genom att lämna kvar klädesplagg och så hittade de på ett namn då, Ricky Stenicki. Och det gick ju brandmännen och utredarna på att det här är någon unga som heter Ricky Stenicki, och då kom de på att det här kan vi ju använda hela tiden. Så att varje gång de var med om saker som var dåliga eller när de var tillsammans med sina flickvänner och behövde komma iväg, så kunde de bara skylla på att men Ricky är sjuk nu, eller Ricky, vi måste åka träffa Ricky och ha de här bitarna. Så att han blev som en scapegoat för dem, men han finns ju inte, det är ju hela premissen. Sen är ju då det som händer i filmen är ju att helt plötsligt så måste de ha en riktig Ricky Stenicki. Och då träffar de på John Cena som är typ en alkoholiserad sex rocks covers sångare typ, eller artist. Så han gör alltså sex, alltså låtar fast med sexuell, alltså covers på dem i Las Vegas, och så är han alkoholiserad. Atlantic City är det. Där träffar de på honom, han är ju ganska tragisk karaktär.
Jättetragisk. Ja.
Och så är han ju då ändå en...
Han vill ju vara skådis.
Ja, vill vara en skådis och sådär. Och så kom de på att vi kan använda honom. Och sen blir han kanske då lite väl infiltrerad i det där och liksom går på det. Och så är hela... Ja, det är det som är premissen. Liksom.
Ja, för de vill ju bara att han ska dyka upp på ett ställe en gång.
Ja, och sen
så blir han indragen i allt.
Ja, och så blir han indragen och sen stannar kvar.
Börjar jobba på deras jobb och
grejer. Ja, han får jobb för att chefen blir så imponerad över honom. Och så att det blir liksom invecklat i det. Vad säger du?
Så jag såg ju fram ganska mycket mot den, för trailern tyckte jag det kändes som det skulle vara en sån här rätt underhållande rolig film liksom. Den är rolig, den var bara inte så rolig som jag hade hoppats att den skulle vara typ. Och lite sådär, jag tycker att det är kul liksom, det är kul när John Cena gör sådana här roller, han bara är konstig, vilket han gör ofta. Och att det finns lite, det är ju ett visst djup i filmen med hela hans karaktär, att han liksom på något sätt hitta sin roll och hitta sina vänner, för han är så tragisk, han har ingenting. Så det är fint. Det är bara att jag hade gärna velat lägga lite mer umf i det, typ, för att det skulle kännas lite mer. Det går lite fort.
Jag tänkte säga rätt, att jag tycker att filmen
rundas av jättefort.
Ja, och jag tycker jag tänkte precis på samma sak, för jag tycker att filmen egentligen är lite kort. Om man ska vara så, för det hade behövts lite mer tid.
Ja, man har velat liksom, ja, dels blir, alltså för de sätter upp saker, att de sätter upp en av de här kompisarna de har som tillsammans med en kille där, man har honom, och de sätter ju upp lite problemstaplar för deras relation. Mm. Men det är också sådär, det är bara i slutet har löst sig, liksom. Och även det sjukaste av allt, det är väl egentligen han rödhåriga, som spelas av Andrews, en timme, vad heter, som får barn och allt det där, att han liksom använder ursäkt och så föds hans unge. Och så typ låta John Sinnes karaktär göra den här jävla circumcision på ungen. Och det är också sådär, alla får reda på vem han är, så det är såhär, det är också bara så här, bli löst. Alltså att det är ingen grej av det, och jag fattar, det är en komedi om att det ska inte vara mänskligt så. Men det hade, jag hade velat ha lite mer bara. För att impakten av, alltså hela grejen med att säkra från det springer fram och försöker skydda honom i slutet och allt sånt där.
Ja, precis.
Var lite mer liksom konflikter liksom dragas precis innan det, och bara utöka, kanske ha 10 minuter till av avrundningen hade gjort.
Ja, lite så. Alltså man hade behövt, jag hade vetat att de hade fått mer, alltså mer av de här vändningarna, och att de faktiskt får upp ögonen för att han är bra för dem istället.
Ja.
Så det blir väldigt lätt löst i slutet. Det är samma sak som den här Zac Efrons karaktärs grej, för det, han har ju jätteintressant bakgrund med att hans pappa slog honom som liten och var alkoholiserad, och därför har han liksom, han är så här patologisk lögnare lite grann, och har liksom undanflykter för att komma undan och de är inne på det.
Jag vet, de är inne på det
och jag tycker att det är skitintressant, men de bygger inte på det, vilket är synd. Och där har han ju verkligen kunnat få mer av en läxa och mer av att lära sig det. Och samtidigt så är det så att det han gör mot sin tjej då, som är egentligen ganska dumt.
Ja.
Som han också är så att det har skitit sig. Men det löser sig också väldigt snabbt i slutet. De sista typ 5 minuterna i filmen. Så är det bara så att för att Ricky hörde av sig och berättade. Eller vet. Och hon märkte att den här storyn var på en vis. Och så bara var det löst.
Men det är lite som, alltså hela avrundningen är ju det här nyhetsinslaget.
Ja.
Där de liksom,
Hero of the Week.
Och de berättar allting, och där faller vi att Ricky egentligen är och allt sånt där. Men det är också så här, där det är typiskt så här, där man brukar säga film så här, show don't tell, men där blir ju hela avslutet en tell. Att man berättar för publiken varför det löser sig. Man visar inte varför det löser sig. Det blir en svaghet, tycker jag.
Det är det, och jag hade ju tyckt som sagt att man kan absolut köra den filmen, men då hade man behövt dra allting till sin spets innan den filmen kommer, så att man verkligen känner att det här skiter sig för alla i princip. Så att det här kommer inte funka. Alla är liksom besvikna alltihop. Men det var inte riktigt där heller liksom, på något sätt. Så att den har, alltså den har potential, filmen.
Ja.
Men den kommer inte riktigt dit.
Nej.
Sen tycker jag det som jag oväntat ändå är delvis hur, att det ändå blev så här. För man tänker sig att Ricky Stenicke ska bli som, alltså John Cenas karaktär ska bli som Zach Galifianakis karaktär i Hangover, alltså filmerna.
Ja, ja, ja.
Alltså bara en sån här jobbig typ som man blir av med, och att han nästlas in och att de måste bli av med honom. Och det är inte riktigt så det går till där, för att han sköter sig faktiskt förvånansvärt bra som Ricky Stenicke.
Ja.
Och går verkligen in i det och har den potentialen på något
sätt. Method acting.
Ja, verkligen så. Han bytte till med namn till Ricky Stenicke. Så här, vilket jag tycker var lite skönt. Det var en kul liksom, twist på det, att han ändå var bra person, men då hade man ju behövt alltså överdriva det mer, eller alltså få mer av den biten och mer av att försöka få de andra att förstå hur jobbigt det här är. För att egentligen så kunde de ju bara, vi låter han vara Ricky så det är lugnt.
Mm.
Men det gör de inte. Mm. Och det är så här, visst de litar inte på att han fixar det och så vidare, men det gör han ju, så de hade ju bara kunnat fortsätta egentligen. Och så att det är lite svagheter i den. Den har potential. Han kunde vara lite längre, så kanske de hade löst vissa bitar. Och sådär. Men sen tycker jag återigen att det är synd att man inte utvecklar, framförallt Zac Efrons bakgrund, det här med hans pappa som slog honom och som egentligen så här, varför de nämner det lite grann. Och han, den här, hans homosexuella vän som nämner att han kom hem till honom någon gång och såg att hans pappa slog honom typ så här, när han var där. Så här. Och jag vet om hur det var. Alltså, det säger han bara, så lämnar man det. Typ. Tänk att just det, för där har du ju, liksom, jag får en skitbra på att spela den typen av sårad karaktär. Mm. Och ja, djupa det lite för att få den här riktiga känslan för slutet sen som kommer. Mm. Så det liksom saknas till att det kommer till den där liksom, att det lossnar lite klimaxet.
Ja, exakt.
Så att potential men inte riktigt där kan man säga. Mm. Så att ja, ska vi dra ett betyg då?
Ja, jag det får en 6 av mig.
Ja, jag säger 6 också. Tror jag. Det är nog rätt lagom faktiskt.
Ja.
Så en 6. Det är bra. Det var filmerna då, tänker jag.
Yes.
Då har vi ju en serie kvar. Och den här serien, ska vi säga, att den är ju inte färdig än. Alltså, den har ju inte tagit slut. Utan vi kommer ju prata om del 1 av den här serien. Och det är ju nyinspelningen då av Ronja Rövardotter.
Yes.
Som finns nu på Netflix. Som började som en Viaplay Group-produktion.
Ja.
Och sen höll vi på att lägga ner den. Och att det var till och med osäkert om den skulle sändas. Ja. Tills Netflix köpte upp det då.
Mm.
Tack och lov. Så det var kul, och då har de första 6 avsnitten sänds då,
ja.
I detta. Och det finns ju lite att tycka. Det är svårt att säga så mycket, för vissa saker man har med sig är ju sådana bitar som inte är förklarade än. Så man kanske inte säger i sin helhet vad man tycker om det, men det kommer väl. Men vad säger du om det här, Ronja, som du sett här nu då?
Alltså grejen, jag minns ju typ ingenting från den gamla Ronja. Alltså jag minns ju liksom inslag från det.
Jag minns
jättemycket. Men jag, kan liksom, jag skulle inte kunna säga liksom att vad plotten av Ronja är. Alltså så, det minns inte jag alls överhuvudtaget.
Ja, det gör
jag. Mer än att bara är så här, hon vill liksom göra sitt. Ronja är Ronja liksom. Det är det jag kommer ihåg.
Ja, men det är ju typ det som är plotten. Ja. Det finns ingen mer plotten.
Så. Nej. Så för mig var det ganska så här kul att se en ny version och ändå inte vet exakt hur saker ska ändra. Jag vet ju liksom stapelgrejerna, men ändå liksom inte var helt medveten om allting. Och jag tyckte i stora hela tyckte att det var bra, liksom välproducerad, och jag gillar liksom estetiken i den, och jag gillar liksom designen på typ villvittrorna är så jävla malla. Känns väldigt det kan jag i och för sig ha göra med att man har mer möjligheter då, men det känns ju mer fantasy, alltså i sin värld tycker jag, jämfört med vad mitt minne av Ronja, gamla Ronja gör. Och känns mer sagolik på något sätt. Men det kan också göra med att jag inte minns en andra så mycket. Sen så är det saker som jag inte riktigt vet varför jag reagerar på det. Och jag tror att det kan ha att göra med att man ibland är lite för kanske lite för nära i dialog och sånt man använder från boken. Det är vad jag gissar till utan att ha läst den.
Boken och filmen.
För ja. den gamla vet jag så här, saker som jag kan tycka att det känns lite styltat ibland i den gamla. Sen när jag ser grejer, alltså i skådespeleri. Men det är också för att det är en viss stil i det. Och det kan för mig ha lite att göra med liksom hur de pratar och vad de säger. Vilket känns väldigt, det känns som de gör det för det är det som händer i boken. Just eftersom att det var ju bland sådana scener, den nya versionen, som jag tyckte kändes väldigt mycket som den gamla. Och då tänkte jag bara, ja, men det kanske är för att den är lite närmare adapterad till boken och vill liksom låna till det gamla lite mer. Medan vissa delar kändes lite mer liksom modernt typ i hur man agerade och typ hur man använde dialog. Så det för mig skiftar lite upp och ner ibland. Men i det stora hela tyckte jag att det var liksom en kul serie. Det är mycket sådär som när man är vuxen som är så här. Alltså det är så mycket som egentligen är ologiskt. Alltså i universumet det bygger upp. Som är så här, det märks att det här är en barnbok. Men man har försökt liksom adaptera den till att det ska liksom funka lite för alla. Och jag vet inte riktigt om jag kanske gör det egentligen. För det är en väldigt barnberättelse. Alltså,
ja, det är det. Samtidigt är den ju förvånad. Ronja är ju också mörk, men den här är ju förvånad. Så mörk många gånger. Alltså, du har ju ändå liksom sån här knäktar som dör i skogen. Alltså,
ja, alltså temat och allt det är ju mörkt, Ronja.
Liksom, så det är ju ändå
det finns. Mörker. Och det tycker jag är intressant också. Men det tror jag också man kan ha när det kommer till barn. Och det hoppas jag är en del av boken också. För att sådana böcker, barnböcker tycker jag är de bästa. Men det är mer så här bara alltså, världen man bygger upp. Det är bara saker som jag sitter. Det är ju ingenting som egentligen tar bort från berättelsen. Det är bara jag själv som sitter och bara tycker att det är lite underligt. Alltså, ja. typ alltså, bara sådana saker som typ att så här, varför är det bara en kvinna i Mattis? Liksom. Vad gör de andra männen? Alltså det är sådär. Typ det är lite grejer. Så jag satt, det förklarar mig lite grann. Jag satt ju och typ tänkte så här, vad fan kommer, hur får de in nya? Satt jag i början. Men det ger mig en viss förklaring på hur de får in nya rörare. Men jag tror det största för mig var egentligen som fick mig lite ur liksom vad Ronja är. Och det är ju liksom att för att hon vill ju inte röva. Och för mig blev det så mer konstigt utifrån hur man sätter upp den världen. För att de är ju liksom bandrövare. Och de, så som de sätter upp det, i alla fall, jag vet inte hur det är i boken och i den gamla, vet jag inte. Men så som de sätter upp det nya, det är ju vad de tycker om att göra. De älskar ju att röva. Det är liksom det gänget, det är liksom det bästa de vet. Det säger de hela tiden och de refererar till det konstant hela tiden. Så utifrån från det perspektivet så är det ju inte någonting de tycker är fel. Alltså det är ju ett levnadssätt de tycker funkar bra. Och sen så har man då att Ronja är instängd typ hela sitt liv i det här fästet eller borgen. Hon är, liksom, är ju aldrig utanför, så hon har ju bara upplevt borgen. Men ändå så har de hållit rövandet hemligt. Vilket jag tycker är underligt. Så varför håller man rövandet hemligt om det är så stor del av ens liksom, existens? Och sen tyckte jag också att det var då underligt att hon har så stark reaktion på att det är så fel. För hennes moral och etik kommer ju från miljön hon växer upp i. Så varför tycker hon att det är fel vad hon tar? Det är bara så här små saker som jag tycker
är. Men jag fattar, men det
är ju hur den världen bygger upp
det. Ja, men återigen, jag tycker ändå att det har en lite ändå förklaring på det. Den gamla har ju inte det på samma sätt alls. Så, men här förstår man ändå, jag kan tycka ändå att man förstår det, för även om de pratar om att de rövar alltihop, så förstår man också att det har mer att göra med dels av en tradition. För att hans, liksom, Mattis pappa gjorde det, gjorde det, och de har haft detta. Och det har ju och det blivit så att det är en tradition man gör det, och det är så de alltid har gjort. Och det är lättare än att liksom, skola om sig och göra. Det är svårt att gå till det och bli jordbrukare plötsligt. Ja. Och sådär. Sen är ju det hela premissen. Gamla Ronja så slutar ju hela den med att de slutar röva. Alltså, det är ju det som blir hela grejen i gamla Ronja. Det är det jag ser fram emot att se hur slutet blir på den här sen när de väl är klara. Men jag tycker ändå att det finns där, att de vet ju också om att det är fel på något sätt. Även om de låter match och kör detta, så vet de också om att det typ är fel. Och därför försöker de skydda barnen, för de pratar ju också om att Mattis var så här, han var ju 7 år när han följde med ut första gången och sådär. De vet ju någonstans att det inte är rätt och att man vill skydda sina barn. Så jag kan ändå till viss del köpa det. Sen just det här med att det finns en kvinna, så jag tänker på. Det är också, jag förstår att den är märklig, för den är märklig, alltså att det är så.
Ja, men det är det som gör den så att man märker att det är riktat till barn, berättelsen. För att det ska vara okomplicerat.
Ja, lite så är det ju, för att det är okomplicerat. Sen är det ju också att jag tänker mig att det är sån känsla av så här, alltså jag tror rövarbandet ska ju föreställa, för de har ju sina, som ett slags, de har ju borgen. Man kan jämföra med att ha en gård eller vad som helst. Om man tänker på typ medeltid eller gammal vikingatid, då hade du oftast liksom storbonden och hans fru, och sen var det en massa trälar i princip. Och det var inte säkert att det var kvinnor, det kanske var män allihopa. Och det är lite samma stuk här. Alltså att det bara är så det är. De har liksom inte rätten att gifta sig eller rätt. Så det är ju liksom, man kan tänka att det är någon typ av sån koppling. Sen vet vi ju inte, för det kan ju varit så att det funnits andra rövare som träffat någon, och de har ju sin tur, då flyttar de iväg. Precis som det var förut när man hade, om man tittar på Emil i Lönneberga till exempel, när Alfred, för där är det så att när Alfred då väl gifte sig till exempel med Ida eller vad som helst, så är det inte ovanligt att de sen flyttar och startar en egen gård. Så att det finns ju små förklaringar, man behöver inte liksom gå för liksom långt in i det, men jag förstår precis vad du menar. Men sen så tänker jag ju att alltså...
Jag tänker, jag bara fråga, du som ändå kommer ihåg originalet rätt bra, för vad jag, så som jag tolkar det, allt det här med den här byn som finns och med knäckna och allt det där, Det är nytt, va?
Ja.
Ja, det är tillagt.
Ja. Ja. Det är det som jag tänkte komma till nu som jag tycker egentligen är bra. Det jag tycker att produktionen är väldigt bra. Alltså produktionen är snygg. Mm. Den är välgjord. Mm. Liksom. Allt från vildvittre till de gör grådvärgar och rumpnissar och bygger upp världen.
Det har bara en kostym.
Det är snyggt. Ja, det är, så kan det vara. Men det är rätt snyggt gjort. Liksom. Ja. Så här. Och jag gillar också att man expanderar världen. Det vill säga att man har den här byn i närheten så man förstår vad de typ rövar ifrån eller vad de får nyheter ifrån så att man ser att de är ute och rör sig. Så jag gillar ju att de gör det. Och det är också välgjort. En snygg by liksom. Produktionen är skitbra på det. Jag tänkte ju att det skulle kännas B, men det gör det inte. Det känns bra liksom. Sen är jag ju jättenöjd med att de har med den här när de springer ut nakna, alla gubbarna. Mm. När de ska ha sitt så här vinterbad typ och ut. För det är också en sån här sak som jag vet i dagens värld att man är så skitnördig kring naket överhuvudtaget. För att i den gamla så är ju både Ronja och Birk när de badar i sjön, då är de nakna. Mm. Det gör de inte här. Och sådär. Och det är också, det är lite för att man också är skitnördig. Men jag kan köpa det. Men jag blev ändå glad att man hade den här naken scenen när karlarna ska springa ut och tvaga sig liksom mitt i vintern. För att det känns sådär skönt. Det är liksom bara att den fick vara med typ. För det ger en viss känsla att det är så här grobianer som bara springer ut och kör liksom. Så det tycker jag är bra. Så bygger de ju upp den här världen. Jag tycker att generellt sett så är skådespelet bra. Jag tycker att de absolut starkaste, jag tycker Mattis underpresterar vissa gånger. Jag tycker han känns väldigt styltad i många repliker. Det är sådana repliker som du säger som kommer från det gamla. Som Börje Ahlstedt i originalet levererar på ett helt annat sätt. För att det är också en mycket mer, alltså han är 70-talsskådis. Det är liksom en teaterskådis och en som är fruktansvärt överdriven i sina känslor. Och Matti ska ju vara en sån där känslig typ. Alltså han är antingen arg eller så är han superledsen eller så är han jätteglad.
Han är bipolär.
Ja, exakt. Men det är verkligen, han är verkligen det. Liksom. Väldigt bra analys, för han är ju en typ en sån bipolär. Väldigt mycket så. Och det genomlyser inte riktigt här. Han försöker, men det passar inte honom riktigt.
Att göra. Nej, men jag kan förstå. Jag tycker att han gör en rätt bra prestation. Det är bara, jag tycker ibland att det känns som att han som skådespelare känner sig låst i att förhålla sig till den gamla typ.
Kan vara det, men jag tycker återigen att han inte gör det bra ändå. Jag tycker att han är en av de sämre faktiskt. Så det kan ha att göra med att han känner sig låst kanske, men jag tycker inte att han...
Jag har lite svårt att köpa just, alltså hans utbrottsscener har jag lite svårt att köpa.
Ja, men precis.
Däremot så tycker jag att han gör väldigt bra när han har sina ensamstunder med Ronja.
Ja, men det håller jag med dig, för när det blir en mer lågmäld och modern...
När det blir mer filmiskt och mindre teater.
Ja, typ, så passar det. Men han är inte så mycket för de stora känslorna. Det tycker jag Börje Ahlstedt gör bra. Det funkar på film också när han gör det på det sättet. Men det är för att han är sån hela tiden. Mm. Här är det för mycket upp och ner, vilket jag tycker blir en brist. Sen tycker jag ju att barnskådelsen är väldigt bra, framförallt Ronja. Hon är väldigt, väldigt duktig. Och hon måste ju vara castad för att hon också är lik Eleven. Alltså hon är sjukt lik Bobby Brown och Eleven i typ säsong 2 av Stranger Things. Men hon är väldigt, väldigt duktig. Och sen tycker jag också att Borka är väldigt bra. Alltså som spelar motparten då
till alltså Mattis. Grejen är att det som jag tyckte var skönast med Borka, det jag kommer ihåg från gamla är att Borka var en karaktär jag avskydde med den gamla. Jag tyckte han var svinjobbig.
Ja, men det var han ju.
Ja, jag vet. Men jag tyckte att han var på ett sätt som jag tyckte störde i den gamla. Men här tycker jag att han är mer alltså, sympatisk och man, liksom, man tycker om honom mer. Och man fattar varför Ronja tycker om honom. Man fattar.
Det
tycker
ja, men jag inte Borka. Birk tänker du på?
Ja, Birk menar jag.
Ja.
Och att med Birk, jag tycker man i allmänhet i hela den här, för jag är då utifrån jag kommer ihåg från gamla, att jag fattar relationen med barnen bättre än den nya. Jag fattar varför de vill vara med.
Nej, men precis.
Att man poängterar att de är de enda barnen liksom, och att de inte sett barn.
Nej, men jag förstår precis vad du menar. Och jag håller med, Birk är också en väldigt bra, man stör sig som fan på honom, den här rödhåriga, själlösa, asjobbiga ungen i originalet. Jämfört med den som är nu, för jag tycker att Birk känns, han känns så där mjuk som Birk ska vara, tror jag. Som han också är till viss del i originalet i boken, att han är liksom, Ronja är ju den tuffa av dem och Birk är lite mer den mjuka, men också att man att de hittar varandra i det på något sätt. Men återigen, Borka då som är Birks pappa, tycker jag är också en av de bättre. För att han spelar sig Per Oskarsson, den gamla, och man får se väldigt lite av honom. Man förstår liksom inte alls hur...
Ja, men det är också något jag typ bara liksom... Ja, Borka och Undis från den gamla känns som att jag typ inte kommer ihåg dem alls. Det känns som att de kan inte med i mitt huvud.
Ja, men det är de ju knappt.
Så de, det är bra att de lägger mer tid på dem här.
Ja, jag tycker också att liksom den, hur liksom Birk blir uppfostrad av Borka och deras dynamik, varför de är så, den tycker jag också är skitbra. För där ser man ju att Borka bär ju på sår som han försöker få sin son att inte få. Typ. Och därför är han lite hårdare mot honom, men han förstår att han inte kan vara så hård mot honom heller, för att han älskar sin son. Jag tycker att det
är fint med när han ändå försöker, han försöker vara förälder ibland.
Ja,
istället
precis.
För att vara ledare typ.
Ja, istället för när han säger någonting hårt ibland, sen så blir han lite såhär, oj det kanske inte skulle. Ja, så försöker han liksom mjuka till det. Jag tycker att det är väldigt bra gjort, tycker jag. Den biten, så det gillar jag. Sen är det ju, som du sa off-podd, att Undis är ju kanske inte toppbra heller. Men det är också så här, hon har ju inte mycket att göra.
Liksom. Nej.
Och det är så här, hon går in och kör sina grejer. Och det är så här, hon har ingen stor roll, så att jag väntar mig
inte. Alltså, någonting jag också undrar, som du kommer ihåg att kalla mig med. Hela plotten med Mattis Borka, deras relation från barn. Mm. Är det med i originalt?
Nej.
Nej.
För det är också en sån sak som jag tycker är intressant att man försöker göra nu någonting av. För att man har ju inte riktigt förstått det i... Jag vet inte hur mycket det står i boken och så, men jag tror inte att det gör mycket alls där i heller. För att man har ju inte riktigt förstått liksom varför de inte tyckte om varandra.
Nej.
Och varför de har den här animositeten som de har. Och det förklarar mig ändå här att det finns då... De var som Ronja och Birk var när de var små. Och sen har ju då blivit... Mattis tycker att han har blivit förrådd. Och sen är ju inte det hela sanningen. Nu vet inte vi
vad
hela sanningen är, för att de har inte kommit dit än. Men enligt Mattis så har det ändå varit ett ganska brutalt liksom backstabbing eller övergrepp som Borka har gjort. Om man ska tro att det Mattis har rätt och Borka har gjort det, så är det ju fruktansvärt, för folk dog liksom, och det var hemskt. Till och med Mattis mamma dog i detta, så att då förstår man ju att det finns den. Men det skulle bli intressant.
Jag tycker att det är lite, alltså jag tycker det är intressant att man ger en bakgrund. Det skulle vara intressant att se vad de gör med det helt hållet. För att så som jag kände nu med det var att för mig skapade det lite så här ett plottproblem. Eller nej, ett karaktärsproblem nästan. För att både Borg och Mattis liksom har ju sina barn och de ska liksom försöka skydda dem, och de vill inte att de ska göra liksom misstag som de har gjort, kanske sånt där. Men det som jag tycker blir lite konstigt kanske är, eftersom att Borka och Mattis då har liksom haft samma story som Ronja och Birk har, så även om de båda känner sig förrådda, så har de ändå en insikt i att som barn, så att den känslan av att vet, vara vän med någon man inte ska vara vän med, det är ju någonting de borde känna igen, och det är ju någonting jag tycker då i karaktärsnarrativen borde komma fram. Alltså de behöver inte på något sätt så här acceptera typ att ah, okej, jag fattar vad du tycker om, så du får göra vad du vill. Det behöver inte vara, men att det borde finnas en förståelse eller insikt i att han fattar vart Ronja kommer ifrån när det gäller detta. Vilket jag tycker, och det borde även Borka, vilket jag tycker ingen av dem har än. De har inte visat det alls, att de har den insikten med sina barn. Varför deras barn skulle typ vara ute och göra saker och råka träffa någon sådär. Vilket jag tycker är lite såhär, ja. Det är där jag kan märka att man märker när det är nytt. För att det sticker ut lite från det okomplicerade av barnboken.
Ja, kanske. Ja, men så är det såklart. Jag tycker att det finns lite de här tendenserna. För båda barnen har ändå fått reda på. Alltså, Birk har hört från sin pappa vad som hänt. Vilket vi inte fått veta.
Nej.
För att Ronja berättar ju sin historia för Birk, och han säger att det är inte vad Borka säger, men så säger de inte mer. Men de kommer ändå underfund med att det är deras föräldrars problem, de skiter i det. Så jag tycker ändå att det, alltså just de här problemen kring, jag tycker inte att det är ett jättestort problem, men det ska bli intressant att se vart de tar det.
Ja, för jag tycker inte att det är ett stort problem nu, men jag är lite så här nojig över hur man ska hantera det i del två.
Ja, och det får man som sagt se vad det blir. Men överlag tycker jag att det är rätt bra. Sen kan vi komma till det som jag kanske har, som är kanske den största liksom plottsakerna som jag stör på. Som också kommer i del två. För att här presenteras ju in två fogdar, eller en fogde och en systern till den här fogden som kommer, för de här knäktarna och lagman i byn lyckas ju inte lösa. Han är ju korrupt, den här lagmannen, dessutom, som gett, liksom, får pengar av Borka och låter rövarna hålla på. Sen så kommer de här fogdarna in då för att hjälpa till med detta, och så ja, ska de jaga rätt på det. Det är därför Borka hamnar då i det. Det har man inte förklarat innan att det är så. Men nu har man ändå förklarat
varför Borka.
Ja, Borka tar sig till den här Norrborgen då, eller Borkafästet som man inte får säga. Och det tycker jag är bra, men de här fogdarna har jag lite svårt för dels är den här första fogden, hans äldre systern, som kommer dit, och så får man ju först en känsla för att man ska lite grann sympatisera med henne. Hon har varit, liksom, varit med om någonting, det fattar man och sådär. Sen så vänder hon ju och är ganska osympatisk helt plötsligt. Alltså jag är lite konfunderad på vad de vill att man ska känna för den här karaktären. För helt plötsligt så är hennes syster snarare den som man kanske...
Jag tyckte också att hennes, när man avslöjade vad hennes poäng är, alltså att hennes, vad hennes pappa dödade som Mattis pappa.
Ja, precis.
Och då vill hon liksom ha hämnd på Mattis. Vilket, när hon presenterade det för mig, gjorde det henne väldigt osympatisk för mig. För att jag vet inte riktigt vart det kommer ifrån. Alltså att varför om Mattis pappa dödade hans pappa, varför vill hon på Mattis? Mattis hade ju ingenting med
det
att göra.
Nej, men det är väl rövarna då, antar jag. Alltså det är väl det som är grejen. Hon har, det är därför hon hatar rövare.
Ja, alltså jag ska fatta för hon hatar rövare, men det är ju så himla Mattis. Alltså när de ger förklaringen till så är det så himla Mattis som vill åt.
Ja, jag vet. Och jag håller helt med om det, att det känns lite så. Och det blir hela grejen också, att de har den här skägge då, som kommer in, som är en undercover-spion hos Mattis. Och han försöker inte vara det. Alltså han är ju det, men han försöker inte ge Ronja till. För att hon är ute efter Ronja, den här fogden. Och där är man väl lite sådär att man ändå... Ja, jag har lite svårt att fatta fogden och historien bakom. Ja. Där är de inte färdiga än med plotten alls. Nej. Och jag har också lite grann såhär, varför ens introducera in det här? Och därför blir jag så här. Den andra delen kommer komma när man bygger vidare nu, kommer ju förmodligen att avslöja varför. Men som det ser ut just nu så tycker jag ju inte att de här, alltså fogdarna fyller ingen funktion egentligen. Alltså om det visar att det inte blir mer än så här så hade de ju inte behövt vara med.
Nej.
Mer än att de vill fylla ut avsnitten med någon side story som ska kunna vara. För att förklara att Borka flyttar dit kan man ju på annat sätt. Och sen behöver man inte ha mer. Men det här handlar ju mer om att man ska... Och få, liksom, att det ska bli någon mer liksom edge och strider och lite mer liksom, lite mer på spel för Mattis och för rövarna på något sätt.
Alltså, skulle jag gissa så skulle det vara att hon blir liksom nyckeln till varför rövarna går samman på något sätt, typ.
Ja, möjligtvis att det är en sånt, och det är det här som jag inte riktigt vet.
För hon behöver bli ett större hot mot rövarna. Hon är ju redan ett hot mot rövarna, men hon behöver bli ett större hot mot rövarna.
Ja, och det ska bli intressant att se vart de tar det. För just nu så är jag bara lite fundersam. För att, som sagt, i början så förstår man att hon har varit där förut. Hon är därifrån. Liksom. Hennes syster kommer inte ihåg, hon var för liten och sådär. Så det är ju någonting då. Så att jag är lite så här, för att man, återigen, man först ska man känna någonting för henne. Och vad synd det är om de har varit något hemskt. Och så verkar hon vara lite sympatisk ändå. Sen så visar det inte alls att hon vänder och så är hon tvärt. Alltså jag får inte ihop en riktigt.
Nej, jag vet.
Sådär. Sen har ju då den här skigge som är där. De har ju hållhake på honom, att de har hans syster. Men det har de ju inte. Mm. Alltså jag fattar inte riktigt det. För det är också, och det är också en här konstig grej för den här skigges syster då, som... Jag fattar ju som att hon dör.
Ja.
Det är liksom det, och jag vet inte om det är sant, för man ser ju inte hennes kropp. Men barnet dör ju.
Ja.
För att hon har en bebis.
Och när hon trillar i vattnet där. Och...
Ja, för hon trillar i vattnet. Och det, är så här, det finns...
Det är klart, tänker sig att hon kan ju såklart ha överlevt. Men poängen
ja, är att eller om det var så här, eller om det var så att den här fogden var där och tog henne. Och det är därför hon tappar ner hinken i vattnet.
Alltså, ja, det du? Vet man inte heller.
Nej, men då är det också återigen, då är det också så sjukt ondskefullt eftersom hon lämnar barnet.
Ja.
Och jag fattar det som att för när den systern, hon har fått upp, alltså fogdens syster har fått i uppdrag att lämna mat till det här.
Ja.
Och hon blir kompis med systern här. Så när hon kommer dit så hittar inte hon systern. Mm. Men däremot så springer hon ju fram och ser helt färdig ut när det här barnet ligger. Alltså, mm. Och förmodligen har dött då, eftersom mamman inte har varit där.
Mm.
Och skulle det vara så att hon, för att hon säger ju till Skägg att hon har systern.
Mm.
Och skulle det vara så att det är sant, då är det ju ännu mer diaboliskt än vad det varit om det inte är sant.
Ja.
För att om hon har systern så har hon liksom offer, alltså då är ju barnet har ju dött på grund av henne. Och det här är ju ganska mörkt. Det här är ju fruktansvärt mörkt. Så jag vet inte. Men om det nu inte är Foda som tagit hennes syster, utan hon bara vacklade ut där mitt i natten i vintern och trillade. För det var en väldigt märklig scen.
Ja, alltså det var underligt med vad man visar och inte visar.
Ja, för det var verkligen så här. Och det är därför jag undrar vad det är som är sant och inte. Ja. Men det är också så här, varför ska hon ut just nu? Ja. Så går hon ner och så snubblar hon. Alltså så här, och så har man ett plask.
Det går ju också att tolka som att hon tog livet av sig.
Ja, fast då...
Men det känns inte riktigt som att karaktären skulle göra det.
Nej, och då behöver man göra det mer tydligt. För här är det jätteotydligt.
Ja, det har gjorts otydligt, och frågan är varför det är gjorts otydligt.
Ja, och det är det som är grejen. Men det, återigen så är det att om barnet har dött, och det har man ju själva sett i så fall. Ja. Och det är ju hemskt.
Ja.
Det var det, men det är fortfarande som märklig scen, för hon går, varför ska hon inte mitt i natten hämta? Alltså jag fattar inte.
Nej, det
och lämna barnet. Alltså för mig är det så här, det är den absolut svagaste och konstigaste scenen av alltihop när det händer. Så det är en sån här sak som den kommer nog störa på om de inte har en riktigt bra förklaring på det. Det kan ju också vara så att barnet kanske levde när hon kommer dit. Alltså fast det är typ avslimmat och undernärt och som gömt undan barnet sen på något sätt. Alltså vi vet ju inte, men det är en väldigt, väldigt märklig så som jag stör mig på. Så att, ja, vi får väl se.
Sen så var det en sak som jag tycker är lite så här rolig och för mig blir det så här också i världen lite typ komiskt egentligen på sätt och vis. Det är ju hela det här konceptet av borgen och hur det är. Mm. För det är så här, det är också återigen, det bryter liksom logiken av världen det utspelar sig i. Först, när det började så pajas i slottet liksom, i början när hon föds. Liksom. Och så är det ett gap emellan. Liksom. Mm. Det är ju inget jättestort gap, men det är ändå liksom, kommer så. Men så först när jag såg det, så var jag så här, okay, och så klipper de det till scener och sånt där. Så var jag först så här, men alltså, vadå, har de inte gjort någonting där? Men så ser man att det är lite bro över. Och jag bara, okej, men de har i alla fall gjort en bro över så de kan ta sig över till den delen av slottet. Det makes ju sense. För jag var så här, varför skulle de inte göra det? Alltså så här, det är inte så långt. Men sen så är det dels så att de liksom helt lämnar den sidan av sin borg, helt. Ingen koll alls på den. Liksom. Så att det är bara att de här kan bara ta sig in där. Det tycker jag är bara så lite underligt och är så här, jag fattar det i en barnplott, liksom. Så fattar man det också så här att de är två, de liksom är nära varandra, men det finns ett divide. Alltså man fattar allt det där. Men sen något som fick mig att bli ännu mer så här, tänkte så här, okej, det har gått till 10-11 år och de har liksom inte gjort någonting. Och det var också det här att de hade det här raset under som Ronny går och plockar bort. Där blev jag lite sån här, det var ologiskt. Varför har man lämnat det där i typ 10-11 år? När man också vet att man behöver liksom ha koll på grejer, det är en borg, man behöver ha koll på om någon kommer eller inte. När Ronja kunde göra det på typ en dag. Alltså, plocka bort stenar. Tillräckligt för att en unge ska ta sig igenom. Liksom. Mm. Och bara så här, alltså, ja, det har gått 10-11 år, men de har inte ens gjort något. Och för mig var det bara så här konstig logik att här, varför skulle man inte göra det?
Nej, det är
inte direkt som att de har jättemycket att göra under vintertiden.
Nej, jag håller helt med dig. Alltså, jag håller helt med den. Det där är ju sån här, jag vet inte att det är ett plot hole, men det är så här, det vill man inte ha med bara för att i vanliga fall hade de gjort det.
Ja.
Jag skulle skriva under på att de här rövarna är jävligt lata av sig. Så att de gör ju inte saker till.
Ja.
Men, och sen är det ju som sagt att de kanske inte har behov av det heller. Så där. Men skitsamma, jag tycker också att det är, alltså på ett sätt är det väldigt märkligt. Det är jättekonstigt.
Men det är ju bara pettitest, det är bara rolig grej egentligen.
Ja, herregud, så är det. Men som sagt, jag tycker ändå att den har varit bra. Alltså, det känns ju typ fantasy och det är ändå svenskt och det är välproducerat. Snyggt. Jag tycker ändå att det är... Jag ska inte säga att jag var skeptisk i början. Jag tänkte mest att men det blir så här, Ronja är inte mer med det. Det är som det var.
Ja.
Men sen har man ändå lyft in så pass mycket i det så att den helt plötsligt blir mer intressant än vad den gamla Ronja var.
Ja, jag tror det lånar sig också väldigt väl till serieformat.
Absolut så. Alltså den gamla Ronja, den gamla Ronja är ju både en film och en serie. Det är ju så här som man gjorde förr. Man delade upp en film i fler delar. Det är så man har gjort med liksom Bröderna Lejonhjärta och allt möjligt sånt där. Det enda som kanske inte har gjort, alltså Emil har ju också gjort så, att man gjort det som en film med Emil. Mm. Men då är ändå filmen liksom i sjok av avsnitt nästan.
Mm.
Så att det är liksom en händelse, eller flera händelser som händer i filmen, men det är lika gärna avsnittsgrejer. Här har de ändå fått ihop det till en hel film, och det är samma sak som med Ronja då, som var förut. Så att, jag tycker jag ser fram emot nästa del. Det ska bli kul att se vart den tar vägen.
Ja.
Helt klart. Så att om vi ska sätta någon typ av betyg på första delen här då.
Ja, men jag skulle inte sätta på första delen en sjua.
Nej, jag tänker sju också. Jag bara säger att ska jag sätta åtta. Men jag tror att åtta är, då är det för jävla briljant. Och då måste jag nästan se hela först.
Ja.
Vad ska jag göra? Sen så är det just att de här... För det är för mycket sådana här saker med typ fordarnas jävla plottgrejer. Ja. Och det är liksom lite så här små saker som gör att den dras ner lite. Så sätter jag sju också.
Mm.
Helt klart sevärd. Och jag tycker att det är en ändå skönt att se Astrid Lindgren få leva kvar lite och inte bara de gamla klassiker, utan man vågar göra om till en ny publik.
Ja.
Och det ska bli kul. Vi har ju hört att de ska göra Bröderna Lejonhjärta.
Ja.
Liknande variant, fattigare som.
Ja.
Och det får vi se. Nu är det ju då inte, alltså vad heter han? Thomas Alfredsson var det, va?
Som ville göra
Bröderna Lejonhjärta, alltså som en sån här, han ville göra det mer till liksom en episk liksom fantasy, ja, berättelse och sådär, och hade värsta grejerna på gång, fast han tänkte ju filmer då,
ja.
Vilket jag såg jättemycket fram emot. Det har varit ascoolt att se han ta sig an det, men nu verkar det som att det istället kommer bli någon form av serieformat. Lite osäker på, för jag tror inte att det var Netflix, men jag är osäker.
Nej, det är inte Netflix, det var...
Är det Amazon?
Kan det vara Amazon?
Eller
Paramount?
Ja, det kan vara något sånt. Ja, vi märker väl den sen. Men de ska i alla fall göra det, så det blir kul att se det också. För där är ju, alltså, om man ska prata om... För jag, när jag ser Ronja nu, så kan jag visa att även om de expanderar det universumet och visar mer, så blir man fortfarande att jag vill se ännu mer av det egentligen. Jag hade velat se så här, men har de någon kung någonstans? Hur ser en sån stor stad ut som man ska kunna komma till? Det kommer jag förmodligen inte få se, men det har varit coolt. Och lite samma sak i Bröderna Lejonhjärta, som jag tycker är väldigt fin, alltså den gamla också, att där finns det sjukt mycket potential att visa mycket coola saker och ha med mycket saker emellan, som, för där är det ju hela det här liksom rebelliska uppror och sånt som finns där, kan ju vara mycket mer, jag ska säga, Sagan om ringen-eskt, med att man verkligen ska samla en armé och man har det här smyga och just göra kanske. För nu är det ju ändå så, ska man säga, att liksom Tengil i Bröderna Lejonhjärta sånt där är ganska obehaglig redan där och då. Och soldaterna är också obehagliga. Men där har du kan göra det ännu mer obehagligt i en serie på något sätt. Så att den ser jag framåt. Men det kommer väl dröja ett tag, för jag tror inte ens att de är inte i produktionen.
Nej.
Jag tror inte ens att de är i förproduktion än.
Jag tror de skriver den fortfarande.
Ja, så att det är ett tag kvar. Men, det var allt för denna gången,
yes,
tänker jag. Rundar vi av där, så hörs vi igen nästa vecka helt enkelt. Så vi hörs och ses.
Ha det bra!